Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Feels so darn good to be back.
Yeah.
Back on track. Nu är det jag som har varit been through hell and back.
Ja, men berätta allt. Det känns som att du nästan var i mer helvete än
nu. Nej, men snart. Men det är ju det här som är hela min personlighet som jag blir så äcklad av. Vadå? Ja, men det är ju alltid jag som är mest sjuk. Det är samma bara jag hade influensa.
Ja, men det är väl illa nog. Det är väl hell and back.
Ja, det var alltså, faktiskt det. Alltså, att ha feber i typ så 4-5 dagar som vuxen. Det är inte trevligt.
Nej, men det är ju också aktivt farligt.
Exakt. Det känns ju så i alla fall.
Ja. Ja. Min mamma sa det till mig när jag var i hell and back att så här, det här
det är inte,
det
bra,
är inte
alltså.
Bra för kroppen. Ja, på riktigt.
Nej, men så det var ju riksvidrigt och jag är ju fortfarande liksom så här äcklig i luftvägarna.
Ja.
Det känns så äckligt.
Ja. Det är ofräscht.
Alltså jag har inte riktigt reflekterat över sjukdom på det sättet. Alltså tills corona kom.
Mm.
Att så här, det är så äckligt, det är som att det lever små kryp.
Bakterier.
Ja, i mina luftvägar som bara fuckar upp. Och de är kvar där nu, trots att jag liksom har varit sjuk i typ 2 veckor.
På tal om bakterier, vill du veta något jätteäckligt som jag... Eller jordförmönse är väldigt äckligt som jag hörde igår. Eller på TikTok så hamnade jag i någon slags så här, kriminolog-fipp. Eller snarare så här, hej jag jobbar som att fixa till, piffa till kroppar inför begravningar.
Jag trodde liksom du skulle säga bröllop eller något.
Nej, om det var nej. Så väl. I många kulturer och liksom så har man ju open casket på begravning, på bröllop. På begravningen. Och då var hon så här, ja, men hon listade typ så saker som jag aldrig skulle göra så i egenskap av person som jobbar med det här. Och då sa hon så här, ja, men ni som kysser er nära i pannan eller på läpparna. Grejen är, jag visste inte att man gör det, men man gör det.
Ja, man vill inte snälla.
Då var hon så här, visste ni att de här sminkborstarna som vi använder
nej.
Har vi använt på alla. Alltså de görs inte rent och många av de som har dött sen innan har ju gått bort då, i liksom smittosamma sjukdom. Alltså så här, don't do it.
Don't kiss the corpse.
Nej.
Men vänta nu, det känns ju ändå jättesjukt. Alltså att erkänna. Alltså jag är så här, man själv erkänner väl knappt om man inte alltså, tvättar sina sminkborstar.
Men hon sa typ att det finns ingen garanti att de görs rent. Så det är säkert, finns säkert någon slags intern policy att de ska göras rent. Ja, men ni vet hur det blir. Ja.
Nu blev det 12 på samma.
Ja.
Och fy, alltså det där med att kyssa ett lik. Alltså det är verkligen en kulturgrej.
Ja,
alltså, för vissa är det ju verkligen självklart. Till exempel bara det här med att ha en öppen kista.
Ja.
Men och jag säger, jag kan förstå typ att så här, man vill säga hej då. Alltså typ på sjukhus om någon går bort och någon har legat där. Det är klart man kanske vill komma och säga hej då. Men just det här typ ceremonibiten att någon ska ligga. Det känns så sjukt för mig.
Ja. Men det är ju egentligen samma sak att säga adjö på.
Men det är ju bara så här känslan av att någon har legat där inne i kylskåpet i 2 veckor men, och väntat på det här.
Hur var väl det att det var i kylskåpet?
Ja, alltså. Absolut. Men det är bara så speciellt.
Hur hög lön skulle du behöva ha i månaden för att jobba som då jag vet inte vad den rätta titeln för det här är, men liksom
men någon sorts
stylist för de döda.
Likstylist. Ja. Alltså jag tror ändå, alltså så här, jag är ju en otroligt känslig själ.
Ja, när det tagit kommer, med dig jobbet hem.
Ja, men ja, och det hade blivit emotionellt påverkad av alla som ska gråta. Alltså det är ju ett extremt tungt yrke för någon som mig.
Mm.
Kanske för många.
Ja, men för
vissa
många
har nog enklare att stänga av.
Det är ju väldigt speciellt bara att vara i samma rum som en död person själv.
Absolut.
Alltså på de här videorna då, man fick ju givetvis bara se inte sin annat än påsarna som de kom i, personerna. Men ändå då att hon så stänger dörren och så här, skjuter in till rummet där hon nu ska umgås. Eller, alltså, det, bara det är ju en väldigt speciell situation som jag tror alltså, hade satt många ur spel.
Jag tror jag hade satt ett lönanspråk på 80 larre.
80 larre, det är ändå inte jättemycket.
Nej, men det är ändå så här ganska simpelt jobb kan jag tänka mig. Alltså utifrån liksom stress och sånt.
Ja.
Så här, man kommer dit,
ja,
man går hem. Emotionellt kan man vara påverkad.
Ja, du menar så,
att ja, men alltså, det är inte liksom kanske det stressigaste jobbet när någon är så här, vi måste leverera det här nu.
Det är inget trafikmål.
Nej, exakt.
Det är ingen uppföljning av liksom.
Undrar om de har säljmål. Vi måste få folk att välja oss.
Ja, ja men säkert. Ja. Men det jobbar ju inte du som utför alltså stylingen. Nej. Men det är också så jag vill säga det, att det är ju inte bara att ta på puder på personen, utan det är oftast ett liksom, man typ tvättar av den, tar på kläder, så det är ändå en handgriplig kontakt med de döda.
Ja.
Vill du öka
underkläder och allt. Ja.
Ja.
Jag vet inte.
Jag hade satt att jag högre än 80.
Ja, jag tror.
Och jag tror att,
men jag vill inte heller låta som den vidrigaste människan ever. För det är så här, det här är ett helt normalt yrke.
Är det ett helt normalt yrke?
Hur kommer man in på det?
Det är ändå ett alltså man får ändå säga att det är nog en väldigt liten procent i samhället som tycker att det här är någonting de skulle vilja göra varje dag. Sen säger jag ingenting om att det på något sätt är konstigt eller att det är, det är väl jättevärdigt de döda och också anhöriga, men det är ju inte alla som skulle vara lämpade för det, eller som skulle liksom.
Alltså jag kollade ju på, nu när jag var sjuk så kollade vi på serien Tore. Som går på Netflix, som vi har pratat om. Och där jobbar ju han och hans pappa då på en begravningsbyrå. Och det slog mig ändå just att så här, hur kommer man in?
Ja.
Alltså så här, mycket saker kan man ju drömma om som ung, till exempel att så här, vissa yrken är coola eller man vill göra skillnad eller, och vissa yrken kommer man också i mer kontakt med i sin vardag och därmed kanske bli inspirerad till att söka sig till. Men just alltså
likstylist,
dödgrejen liksom. Jag undrar hur man,
jag tror att
kommer
man,
dit.
Jag har en teori.
Ja.
Man kanske har tänkt jag tror att det här är på samma sätt som män glider in på gynekologi. Trots att man alltid, man undrar, hur är det möjligt att du som man väljer det här spåret? Alltså hur förstår inte du vad sjukt det här egentligen är? Alltså absolut, det behövs personer som gör det. Men, ja, och det är lite det jag vill komma till. Jag tror att man, som, nu säger vi likstylist, det är ju hemskt.
Men vi vet inte vad det heter.
Slå oss, ja. Ni förstår vad vi menar. Jag tror att man kanske tänkt bli polis.
Blir man likstylist?
Och sen så tänker man, nej vänta, jag tror faktiskt jag vill läsa kriminologi istället.
Okay.
Eller att man inte kommer in på polishögskolan, man kanske inte klarar de fysiska testerna eller vad det nu kan vara. Glider in på kriminologi, väl där får man veta att så här, ju mer du nischar dig, desto högre lön kan du få och desto liksom, större är efterfrågan. På kanske framförallt, i vissa branscher där är det jätte då positivt med kvinnor eller vad, alltså så. Kan ju finnas på samma sätt som jag då kan tänka mig som en läkare att det finns mycket, man får att det finns stora pengar att hämta inom om man nischar sig mot typ gynekologi, för det finns brist, det är brist eller vad som helst.
Ja.
Det är min teori. Och sen plötsligt vips, så står man där och
så
sminkar.
Ja, nej, men så kan det absolut vara. Men alltså, bara en grej angående det här med gynekologen. Det här är ju någonting som provocerar mig. Där jag känner att jag faktiskt på väg att bli vuxen och ser på alla andra som omogna barn.
Tänker du säga nu det här med att ha en manlig gynekolog?
Nej, alltså inte att ha en manlig gynekolog, utan bara grejen med att folk tycker att det är så sjukt att män blir gynekologer.
Ja, men jag tycker nog att det är rätt uppseendeväckande.
Men alltså när man går på läkarlinjen, när man utbildar sig till läkare, så får man ju lära sig allt möjligt.
Kroppar AT. Kroppar.
Det är väl inte så konstigt att man
tycker att det kvinnliga, nej, men, underlivet är mest fascinerande.
Ja, men det är så, de ser inte det som något sexuellt. Alltså, nej, men, det är ju bara något komplext som liksom inte, dessutom så här, inte finns lika mycket forskning på som alla andra typ kroppsdelar som du fortfarande behöver utvecklas kring. Alltså, det är så här, det är ju bara en kroppsdel.
Ja, men Jag, okay,
alltså jag tycker verkligen att så här, det är typ en omogen inställning att tro att så här, killar som väljer det så kolla på hela dagarna.
Ja, nej, så förstår, för alltså, det tror jag tror inte att man, eller så förstår jag såklart inte där. Men jag tänker också att så här, förstår man inte hur, vill man ha den så fort man är på en social gathering.
Ja, man vill ju vara speciell.
Jag är gynekolog.
Mm.
Då kommer 50% av gruppen tänka, oh well, det var ju speciellt. Mm. Alltså det, jo men det tror jag ändå. Och
men jag tycker typ det är lika speciellt som naprapater som kollar på halvnakna människor hela dagarna. Alltså förstår du, det är så här, det blir alltså till slut när du har sett 25 underliv bara på liksom 4 dagar. De första 4 dagarna.
Mm.
5 om dagen. Alltså jag tror inte jag, alltså det är så här, ja, det är som att titta in i ett öra.
Mm.
Det är, så blomman öppnar sig, blomman stängs. Alltså jag tror verkligen det. Alltså jag fattar ju vad folk menar. Men så här, om man bara tänker så här ett steg längre. Det är väl någonting som fascinerar dem som inte är liksom bara att det är ett underliv.
Men varför kan de inte jobba med öron då?
Ja, men för att de kanske inte var lika bra på det. Alltså de kanske inte fick lika bra på den tentan.
Vad säger det om den personen då?
Att den har en bra expertis. Eller någonting. Alltså,
nej, jag tror att det är galningar.
Ja, en till grej som jag nu har brunnit lite för är ett inlägg som vi har fått på vår Facebookgrupp. Har du sett?
Ja, nej. Oh, nej.
För er som har missat Matilda och Andreas bekanta, så måste ni gå med. Och det här är faktiskt någonting som jag också då känner mig som en kanske tant då. Mm. Och då ska se ner på andra som jag då tycker känns omogna. Men det är en anonym medlem som har frågat. En väldigt privat fråga. Men hur många sexpartners har ni haft och hur gamla är ni? Diskuterar med min pojkvän om det.
Gud, att vår grupp har blivit pink room.
Alltså det här provocerar mig på ett sätt.
Frågan? Alltså,
eller bara hela det här fenomenet.
Mm.
Och jag har skrivit, jag vill bara uppmärksamma att du inte behöver diskutera det här med din kille.
Mm.
Ah. Han har absolut ingen rätt att veta det här. Och inte du heller.
Mm.
Med vänlig hälsning, person som tycker sån här info är väldigt onödig. Alltså, eller för, nu, jag har blivit kallad stel, osäker. Okej, jag har inte blivit kallad.
Nu är det Matilda. Jag har känt
mig, ja verkligen. Nej, men det, jag upplever att folk kanske uppfattar mig som det. När jag säger att så här, jag och Gustav pratar inte om sånt.
Mm.
Jag har inget intresse av det. Jag skulle typ tycka det var konstigt om han verkligen, verkligen ville veta det.
Mm.
Och nu känner jag att jag har ännu mer liksom kött på benen i den här frågan än vad jag kanske hade för 5 år sedan när vi blev tillsammans.
Mm.
Och det handlar inte om att man måste vara osäker och tycka att det är jobbigt.
Mm.
Alltså för mig handlar det nästan ännu mer om att så här, det här är min integritet.
Mm.
Och det handlar om mitt, alltså typ så här, privataste privatliv innan vi blev tillsammans.
Mm.
Och att du på något sätt, om vi säger att Gustav skulle veta det, tror dig typ har rätten att fråga om sådana saker. Alltså jag tycker att det är lite så här toxic.
Mm.
Alltså för vissa behöver det verkligen inte vara det. Jag säger inte att det alltid är det. Men att typ fastna vid en sån grej och vara så här, men säg bara. Varför kan du inte bara säga?
Mm.
Alltså jag tycker det är så här, men varför är det så viktigt att veta? Jag fattar att man kan vara nyfiken.
Mm.
Men att det typ blir en sån grej som många verkar typ bråka om. Mm. Att så här, ah, du vill inte säga. Eller typ som den här tjejen skriver. Alltså det jag läser mellan raderna är ju typ att så här, hennes kille eventuellt, eller hon
har haft åsikter om antalet.
Och det är så jävla sjukt. För då är det så här, oavsett antalet, varför är det viktigt att veta? Ska du döma mig utifrån om jag har legat med en person innan dig? Eller 30?
Exakt. Nej, alltså framförallt, jag kan känna att så här, jag har inget problem att berätta om det för Oscar eller vice versa att berätta. Mm. Men däremot så är ju också ett så himla konstigt, ju äldre man blir desto helt ointressant är det. Jag tror inte att om man ska träffa någon nu, jag har väldigt svårt att se, även då jag som inte kommer från känslan av att det skulle vara direkt liksom
viktigt.
Eller att jag tycker att det är direkt jobbigt, eller så här, det där frågar man inte om. Men även om jag inte känner så är det aldrig en fråga jag skulle
när är
kontexten många att man frågar det?
Nej, men jag
när
vet
där
inte.
Frågar man den frågan? Är det liksom på tredje dejten? Är det innan man själv ligger med personen eller är det efter? Eller?
Och ingår i nästa fråga, så, men hur många har du bara haft oralt med?
Ja.
Eller så här, alltså, då på den listan, är det liksom är det penetrerande?
Ja.
Hur många har du hånglat med?
Ja.
Alltså det är exakt lika ointressant men sen, och konstigt.
Ja. Och i början inte minst då så finns det väl kanske då en rädsla, även om det också i sig är sjukt, att man säger någonting som inte, alltså man har väl då kanske en siffra i huvudet som man, eller ja, man och man. Man är väl rädd att killen har en fråga eller ett nummer i huvudet som den hoppas på.
Typ. Exakt.
Omkring här tycker jag känns rimligt.
Mm. Och det är så här.
Och så frångår man det, antingen då färre eller för många. Så är man ju då, ja, samtidigt som jag hoppas verkligen såklart att det inte, att det här bara är min fördom. Jag är inte en van dejtare så att säga. Men...
Nej, och så här, återigen, jag vill verkligen poängtera att så här, för vissa så här är det här någonting man bara så här råkar typ prata om, ja, i förbifarten, och så blir det ingen grej för någon av dem, och det är ju såklart ingen fara. Men det som jag tycker är toxic är att det här är typ någonting som folk tar upp som om
det finns ett rätt eller fel.
Men lite som att så här, vart står du politiskt? Ja. Att så här, det här är någonting vi behöver bena ut innan vi fortsätter den här relationen. Ja. Och om någon vägrar svara så blir det en grej.
Ja, och ja, gud ja.
Alltså, men du måste säga. Ja. Jag har ju sagt. Mm. Alltså det är så här, varför?
Mm.
Ja, jag vill bara ta upp det inlägget för att alltså det där känns kontrollerande.
Men som
och
sagt, också så här, när man var yngre då körde man ju mycket drick eller ja, jo, men mycket så pekleken, vem har legat med flest, ensam berättar. Alltså det var ändå man kom in på ämnen på det här ämnet mer eller oftare i varje fall. Nu så här, jag kan inte ens visualisera när den här frågan skulle komma på tal, varken bland liksom vänner eller
nej, alltså nu är 27 års ålder. Jag har ingen aning om hur många mina närmsta vänner har legat med.
Nej.
Alltså jag har ingen aning. Nej. Alltså jag kanske hade en siffra alltså från så här 5, 6, 7 år tillbaka. Ja. För då var det då lite intressant att prata om. Men nu är det så här, jag har ingen aning.
Nej.
Och jag bryr mig inte.
Nej,
det är så här, och det är inte det att jag är så här, jag bryr mig inte. Mm. Alltså det spelar ingen roll, utan det är bara så här, jag vet inte hur många de har hånglat med heller.
Nej.
Jag vet inte hur många dejter de har varit på. Mm. Det spelar väl ingen, eller jag vet inte, det är bara så töntigt.
Ja, jag vet
inte. Jag har också fått också på något att jag låter som någon pick me nu som är så här, alltså ja. Jag bryr mig inte om sånt.
Ja, nej, det gör du faktiskt inte. Jag tänkte att vi skulle snacka om en grej som jag såg på Instagram och som jag har tänkt på många gånger.
Ja.
Och så tänkte jag att jag måste fråga André om det här.
Mm.
Och det har då med influencer-yrket att göra.
Mm.
Och vad fan gör du så här för?
Mm.
Och nu klumpar jag ihop, alltså när jag kommer till det sen, men jag ställer frågor på vår Instagram, så här, vad har du alltid velat ställa för frågor till en influencer? Och då ställde ju vissa frågor till både dig och mig.
Mm.
Och jag inser ju såklart att att ha en podd med typ samarbeten sätter ju mig i den kategorin också.
Exakt.
På det sättet. Men jag har ändå, du är ändå sakkunnigare, betydligt mer sakkunnig än mig här. Varför i hela friden, alltså det här är för mig helt obegripligt.
Ja.
Det är Nicole Falciani som gjorde den här gången, men hon är inte ensam.
Oj, jag är livrädd.
Det är inför en publicering av en vlogg. Så lägger man ut på sin story. Det kan vara så här, det finns två olika varianter av det här. Antingen två olika thumbnails och så ska man, vilken av dem, rösta. Eller så är det så här, vill ni ha vloggen ikväll klockan 18? Eller imorgon klockan 8? Och jag förstår ju att svaret är så här, skapa hype. Jag förstår, jag är inte dum. Det förstår jag. Men, alltså,
varför?
Typ med thumbnailen. Det är så här, varför skulle någon bry sig om
din thumbnail?
Nej, alltså nej. Och liksom funkar det verkligen så att bara, alltså, och samma sak det här med klockan 18 eller klockan 8. De enda som svarar på en sån poll är ju de som typ säger, jag har ändå inga planer ikväll. Så det är inte så att, ja, man fattar, ja, det svaret är ju obviously klockan 18.
Ja, varför skulle man vilja se den dagen efter? Alltså, vet du vad?
De som svarar skriver ju det.
Jag har inget bra svar.
Varför?
Det här är det konstigaste. Alltså, min enda analys av det här, det är att skapa engagemang.
Men varför
alltså,
skriver man inte bara ikväll klockan 18 kommer en vlogg, den är så jävla kul.
För att Instagrams algoritmer blir i din favor om du har följare som integrerar med ditt content. Alltså om de klickar på saker, till exempel röstar, om de svarar på saker, om de gillar, sparar, taggar, alltså you name it, att de inte bara tittar, förstår du? Det är min enda liksom.
Men det är väl ett jätterimligt svar i och för sig.
Ja. Men då är det så här, då kan man väl ha lite rolig, alltså så här, ja, 17 eller 08, det är väl klart att folk hellre ser en 17 eller vad. Fast, alltså det är ju så här dumt, men det är det och typ att de ska få följarna att känna sig involverade, antar jag.
Mm.
Att så här, ni är med och bestämmer. Att så här, vi är kompisar, ni får vara med och bestämma thumbnail. Alltså det är min gissning. Jag har aldrig haft en sån här omröstning.
Nej.
Men det är min gissning. Men jag tycker också att det är jättekonstigt.
Visst, alltså,
det är jättekonstigt. Framförallt det här med tiden, tycker jag.
Ja.
Alltså för det är nästan så här, Det är en grej, alltså thumbnailen, det kan ändå vara lite mer som att fråga en kompis. Alltså så här, tycker du jag ska ha den här bilden på Instagram? Mm. Det, alltså, det är också lite konstigt, men du fattar. Mm. Men det här med tiden, det är så här, den ska ändå upp. Den Varför ändå... publicerar den inte bara nu?
Ja.
Vad menar du?
Alltså, eller, precis.
Det är inte så att den är live, att den sen tar slut på YouTube. Det är en grej, så här, jag ska ha en livestream, vill ni att jag ska ha den då eller då?
Absolut. Ja,
men en YouTube-video, den kommer ju vara kvar. Ja. Så det är ju helt irrelevant.
Mm. Lägg ut den.
Ja, lägg ut.
Det är ju mycket frågor om pengar. Så jag tänker att vi inte behöver gå in på det för mycket, såklart. Men till exempel här.
Mm.
Väljer du helt och hållet själv vilken lön du tar ut? Kan du dubbla summan en månad?
Ja, men såklart. Alltså, återigen, det finns ju influencers som tjänar svin mycket pengar.
Mm.
Matilda Järf, Bianca Ingrosso. Sen finns det influencers som typ jag, eller du, som till exempel kombinerar med ett annat jobb.
Mm, mm.
Eller som jag, där det är så här, alltså... Jag tar ut en lön på 40 000.
Mm.
Det finns inte utrymme för mig att ta en jättemycket högre lön än det.
Mm.
Kan jag någon månad ta ut extra?
Mm.
Ja, det kan jag. Men det försvinner ju pengar då. Alltså, förstår du, det är så här, det är inte så att det liksom finns pengar i oändliga mängder och att jag är bara så, jag vill ha 150 000.
Och de alltså, som tar ut så, då kanske man kan tänka att de inte, eller om man inte är typ Matilda Järf, då kanske de inte sparar pengar.
Exakt.
Lika hög utsträckning.
Precis. Så att säga, ja, jag bestämmer ju min egen lön, men den är ju också begränsad. Alltså det är ju typ som att så här, får du ta ut hur mycket pengar du vill från ditt sparkonto?
Mm.
Ja, det är klart du får, men då tar ju pengarna slut.
Mm.
Så det är väl det korta svaret.
Mm.
Men ja, jag kan ju ta ut pengar nu idag om jag vill det.
Mm.
Jag kan ju betala ut en extra lön till mig själv om jag tycker att jag behöver det och förtjänar det och att det går ihop ekonomiskt.
Mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hur orkar ni se er själva jämt? Hade gått in i en sån hård jävla vägg?
Alltså jag tror att det är jätteobehagligt att man bara har vant sig typ.
Mm.
Tyvärr. Men, ja, men ja, man tröttnar ju. Alltså, som jag pratade om i podden.
Ja.
Det är ju många perioder där jag är så här, alltså som sagt, blir typ sugen på att börja operera mig.
Mm.
Alltså för att man bara så här, äckliga jävla nille.
Mm. Ja, men, alltså...
men jag skulle ändå säga att jag är väldigt typ härdad. Alltså för att jag har hållit på med det här så länge. Att jag typ, jag reflekterar ju inte över mig själv. De allra flesta gånger reflekterar jag ju inte över någonting.
Nej.
Alltså jag bara så, ja, där är jag.
Mm. Så. Den här kanske är svår för dig. För du har inte den här umgängeskretsen. Hur delar ni på middagar ute med influencers?
Alltså det här fattar jag inte riktigt. Alltså, menas det typ event eller menas det typ så här när Moa Mattsson, Gertrud och hela den ligan bara sitter och äter lunch?
Jag gissar det sistnämnda.
Jag har ingen aning. Alltså, jag antar att man swishar som vanliga personer. Jag har ingen aning.
För att, ja, det där var en jättekonstig fråga. Vad gör man ens på dagarna? Alltså är det verkligen så mycket jobb? Det är ju inte så mycket jobb.
Nej, alltså sen eller? Är det så här, allting handlar om vilken ambitionsnivå man själv sätter och vad man gör med sina sociala medier. Till exempel, någon som bara inom citationstecken lever på sin Instagram, typ aldrig gör reels utan bara så här, gör bilder, stories på när man sitter och fikar och ändå får det att rulla. Alltså återigen, big up till de personerna. Jätteavundsjuk.
Mm.
Då antar jag att det inte är så mycket jobb.
Mm.
Men har man till exempel en egen YouTube-kanal och en egen podd och något annat där man gör mycket själv.
Mm.
Alltså för min del i alla fall så går det åt väldigt mycket tid till att typ så här, sitta och redigera saker. Alltså till exempel som det här. Absolut att så här, det är kul. Men det är ju inte mer spännande att redigera våra poddreels än att redigera något annat. Alltså, förstår du? Det är ju fortfarande 4 timmars jobb som ska göras. Liksom. Mm. Men ja, alltså jag vet inte. Nu var det ganska länge sedan jag enbart jobbade med influencer-yrket.
Mm.
Alltså för mig tar det mycket tid från dels mitt och Majas bolag Decent Training, alltså med programmeringen och bara så här allt som har med det att göra. Och min egen online-coaching. Och nu när jag pluggar också så tar det ganska mycket tid.
Det förstår jag verkligen.
Men ja, alltså nej, det är ju inte så tufft för många. Men det kan vara skitmycket för många också. Alltså, sen är det roliga arbetsuppgifter, men det kan ju vara mycket liksom.
Känner ni typ utanförskap i samhället med tanke på att ni inte har ett vanligt jobb?
Det tror jag inte någon skulle våga säga. Nej.
Okej. Okay. Hoppas ni vågar svara på detta, för jag har alltid undrat. Men ni som har insyn i pengarna som finns i influencing, tror ni att Louise Jorge kan finansiera sitt sjuka liv i New York genom hennes YouTube och hennes CSN, eller måste hon ha fått pengar från typ föräldrar eller arv?
Alltså jag vet inte om det här anses som jättefult att spekulera i, men jag tror inte att det är från influencer enbart. Jag tror absolut att hon tjänar pengar på det. Men jag tror inte att det kan finansiera ett liv som hon lever i New York.
Jag tänkte säga tvärtom.
Alltså vet du hur mycket det kostar att hyra en lägenhet?
Ja, men...
Så stor är inte hon.
Nej, men tror du inte att hennes videos får jättestort genomslag? Eller att hennes... Tror du inte?
Nej.
Och det är också så att ingenting är ju mer eller alltså, mindre fint eller fult. Alltså...
Jag tror inte att det är bara det. Jag tror absolut att det bidrar till mycket. Men jag tror inte att det räcker. Nej. Inte för att leva det livet.
Är alla influencers snälla och kompisar med alla som det ser ut, eller finns det mycket skitsnack?
Jag skulle säga att det är precis som en helt vanlig bransch.
Vad är det då?
Ja, att så här, om vi säger att du jobbar på ett stort bolag. Mm. Vissa är du jättebra kompisar med. Vissa är på en annan avdelning. Du har typ aldrig pratat med dem. Du tycker att någon kollar snett. Du undrar, är det för att vi inte känner varandra, eller för att vi känner varandra, eller för att hon tycker illa om mig? Alltså det är liksom inte... Alltså det är inte som att alla är kollegor. Utan det blir ju att så här, man ses på, som på en konferens på ett annat jobb. Att man så här, ses från olika kontor, och vissa har man ingen connection med alls. Och jag skulle väl säga att jag tycker inte att branschen är trevligare eller otrevligare än vad någon annan bransch verkar vara.
Nej.
Faktiskt.
Sista frågan, den här är jättemånga ställt, så det verkar finnas en, man fattar inte hur det här går till. Frågar man andra influencers hur mycket man tar för samarbeten, eller hur vet man?
Det kan man göra. Men det enklaste, alltså så här, så som typ jag har lärt mig att prissätta mina samarbeten, det är att ofta får man förslag från många företag. Att säga, hej, vi skulle vilja köpa det här är vår budget. Och sen så har man då under tidens gång lärt sig att så här, fast jag kan ju få så där mycket av dem, då borde jag kunna få så mycket av dem också. Men det är absolut svinbra att prata med andra influencers. Det har jag absolut gjort. Att så här, okej, men hon tar så mycket, jag tar så mycket. Hon har den här räckvidden, jag har den. Då borde jag kunna ta lite mer. Eller aha, då kanske jag ligger lite högt. Men alltså, för det såg jag att jättemånga frågade om. Alltså, hur vet man vad man ska ta betalt?
Ja.
Alltså det är skitsvårt. Det tycker jag fortfarande är svårt. Att så här, man har sin prislista och samtidigt så vet man inte så här.
Och hur byggs den, tas den fram då?
Ja, då, det är ju typ så då, genom erfarenhet. Att man är så här, okej, men nu har ju det här gått igenom 10 000 gånger. Jag har ju fått det och de var nöjda. Då är det ju uppenbarligen värt det. Men i början, jag vet inte fan. Alltså, jo, då hade ju jag alltså så här, byråer som hjälpte mig. Alltså typ så här, bloggportal. Då sålde ju de in åt mig och då visste de mitt värde. Och sen så har jag lärt mig på den vägen. Typ. Så det är det korta svaret.
Spännande.
Hoppas ni känner att ni fick lite inblick i influencervärlden.
Verkligen, verkligen. Ja, tack Andrea för din expertis.
Förra veckans avsnitt var ju en succé. Om ni inte har lyssnat på det än så måste ni faktiskt göra det. Alltså mycket jag kul. Älskade det.
Ja, jag tyckte också det var jättekul.
Det var så kul. Och någonting som jag tog med mig från avsnittet, det är ju Beckys liksom, vad ska man säga, motivation till att hålla sig piffad. Samt värdinna tipsen. Alltså där kände jag så här, vi har varit där och nosat. Nu checkade ni av den listan for real liksom. Så det blev också jätteinspirerad till.
Kul att höra.
Så jag har nu påbörjat en glow up to-do list.
Oj.
Jag är, alltså när ni släppte det här avsnittet låg ju jag hemma sjuk.
Ja. Kände det inte som mitt piffigaste, värdinnigaste.
Nej, det är också så här novembergrått. Jag var ute med Kajsa och filmade mig själv på Snapchat och inser att så här, min panna ser ut att vara 45 år gammal.
Mm.
Alltså förstår du, det är liksom den känslan
jag. Men alltså den var rynkig.
Nej men den såg torr och fnasig och rynkig och äcklig ut liksom. Död såg den ut som, grå också.
Ja.
Och sen har jag varit på landet med mamma och mina systrar och hundarna och då har jag också så här bara liksom det har varit landet vibe.
Mm.
Så nu känner jag mig väldigt motiverad här till att liksom bli lite piffigare.
Mm.
Så nu tänker jag att jag ska dela med mig av vad jag känner att jag behöver göra för att liksom uppnå då Becky Piff lifestyle.
Ja.
Det ser man inte riktigt på mig nu. Men stora, eller inte jättestora, men lite klumpigare örhängen.
Ja, jättebra.
Gärna guld, det är ju min färg. Liksom. Så det är det första steget för att liksom uppnå lite mer lyxig look. Inga tunna.
Nej, inga tunna.
Det ska vara liksom statement.
Får jag lägga till en snabb grej? Ja. Samma med typ stora ringar.
Mm.
Statement rings. Alltså, som gärna så här bullar ut lite åt alla håll.
Så det är en viktig grej. Sen nästa grej. Vet inte om vi ser, men... Lite mörkare läppar.
Ah, jättefint.
Alltså, jag gjorde ju en fältanalys på tunnelbanan. Alla de, det var bara två, som hade lite färg på läpparna, jag var en av dem. Vi ser ju piffigare ut än de som inte hade gjort något med läpparna. Eller som hade lite ljusare läpp. Men alltså, man måste inte alltid ha mörkare läpp. Men om man känner så här, idag vill jag liksom känna mig lite lyxig. Det behövs lite mer färg.
Och hur vet man då? För jag tycker det där är så himla svårt. Och jag är så himla rädd att hamna, du vet, i lila facket som när vi var yngre. Ja. Och så fort, samtidigt så känns kan, ja, alltså samtidigt dina lappar nu är ju ganska rosa. Men de ser ju inte på något sätt så här barnsliga ut bara för att de är
rosa. Nu kan jag säga då vad jag har på mig mina läppar. Jag har Isadora Sculpting Lip Liner Waterproof 56 Rosewood heter den. Den kostar ju absolut ingenting. Alltså jag tror den kostar 79 kronor. Och sen har jag bara ett genomskinligt läppglans ovanpå det. Så det är min. Och där
har du har den på hela läpparna?
Nej,
då,
jag
typ,
har den eller? Bara liksom längst ut. Men sen så har jag smudgat läpparna med läppglans. Och nu är det lite utspritt. Och där har jag blivit lite inspirerad av dels Maja Parnevik. Hon är jätteduktig på att ha lite röda läppar. Och lite och jag vet inte om du får upp henne på TikTok. Men hon heter Ofelia Wistedt.
Ja!
Hon som är marknadsföringskonsult typ. Alltså hon hade... Det var ett klipp jag såg när hon hade vit skjorta. Statement hoops eller vad det nu var för någonting. Och sen en röd läpp. Och jag bara såhär, lyx.
Det är lyx.
Alltså hade det varit inga örhängen och sen bara beige läppar.
Inte
det hade
samma.
Inte alls varit samma vibe.
Men fan, alltså en röd läpp.
Ja, är det är läskigt.
Det är så jävla läskigt. Framförallt vad man än ska göra så är det så här. Jag måste underhålla det här hela dagen. Och ju mer man tar på, desto större är risken att man får på tänderna.
Oh,
jag vet. Och låt säga att man ska på restaurang och så typ äter man någon sån här oljepasta. Och så smetar man... Alltså så här, åh, vad jobbigt.
Kristänk. Jag såg ett inlägg som Jessica Hedman, du vet, makeupartisten. Hon la ut när hon sminkade Matilda Järf för typ något halvår sedan eller ett år sedan. Just det här med att ta en röd läpppenna som ändå är lite smudgig och sen läppglans. Alltså du måste inte ha ett läppstift.
Det är sant.
Alltså det kan bli lite så ombre. Det behöver inte vara det här illröda skarpa liksom. Så det har jag tagit lite inspiration ifrån. Sen nästa punkt lever jag ju tyvärr inte riktigt upp till idag. Nymålade naglar. Alltså så här, jag får aldrig mer lämna hemmet med avskavt nagellack.
Nej.
Och det är därför jag har så här idag.
För att jag hann mycket bättre. Mycket måla.
Och nu har jag lite så här, vad ska man säga, rehab för mina naglar. Och jag märkt, alltså det är faktiskt ett tips som jag märkt. Första dagarna när man om man har tunna naglar som mig, när man inte har nagellack, då känns naglarna jättetunna och mjuka. Men alltså mina har verkligen blivit hårdare nu när jag inte haft nagellack på typ en vecka.
Det kan jag tänka mig.
Alltså det är fan sjukt alltså. Så det är min nya grej. Alltså man får inte ha avskaft nagellack.
Nej, men
man får inte. Alltså när man är över, alltså, när man är över 15,
ta bort det.
Då är fan gränsen nådd. Det är en grej när man är typ 8. Höstboots med klack. Jag ska ta efter Beckys tips med att så här, ja, man får gärna frysa lite. Då vet man att man är rätt ute.
Faktiskt.
Det gjorde jag idag. Då visste jag är rätt ute. Jag är lite kylig sådär. Jag har inga höstboots på mig. Men också så här, det ska göra lite ont fötterna. Då vet man att man är snygg.
Vet du vad? Jag håller faktiskt med om det.
Då
får man, men jag är inte så bra på att gå i klack. Nej, men då får du lära dig det.
Eller så
kvinna!
Ja, men du får väl köpa. Alltså typ, jag har ett par nu från Vagabond som jag köpte på när H&M hade så här 20% rabatt. De har också ett par Vagabond som jag vet återigen att Maja Parnevik har. Som har typ klack på så här 5 cm. Och de ser inte så här, alltså tantiga ut. Eller man ska säga, utan de ser bara ut som en lyxig höstboot. Det måste inte vara alltså 10 cm klack. Det kan nästan bli alltså, åt andra hållet.
Absolut.
Och sen, nu frångår jag ju då vår bruntan solplan. Men lite bruntan sol. Lite. Det får inte bli det här liksom uppenbara bruntan sol äcklet.
Nej.
Och det får aldrig bli brun utan sol krackelerad.
Nej, på hals.
Nej. Man måste köpa en sån där som du hade.
A remover.
Exakt. Och det har ju även Kaja fått in nu. Och nu har jag på mig Kajas Instant Tan.
Mm.
Alltså väldigt lagom.
Mm. Mm.
Jättenaturlig. Mm. Och sen, det här är då en liksom punkt för mig själv, men unna mig en lyxig väska. Det behöver absolut, det ska inte vara Prada.
Okay.
Det ska inte vara liksom lyxig på den nivån.
Nej.
Men en väska, en vardagsväska som känns lite business.
Typ så här, en
typ
väska.
Arket.
Ja, ark, ett alltså, sju på Arket.
Precis, ja. Exakt. Alltså, det, får, det är ändå så här 2-3 tusen. Det är dyrt, men det är ändå så här, den ser ju lyxig ut. Liksom.
Mm.
Det som Becky pratade om förra veckan, hon pratade mycket om jackor till exempel.
Mm.
Alltså man måste ändå ha någonting som så här matchar lite.
Mm.
Och sen även då som jag själv har på mig idag. Topp med hög hals för att dölja det bleka.
Mm.
Då behöver man inte jobba lika mycket med brunt än sol.
Plus att det ser mycket finare ut under kavaj. Alltså jag ser det, jag skulle verkligen behöva det här. Mm. Alltså, det behöver inte vara polo, men det tycker jag också kan vara väldigt fint.
Verkligen.
En tunn polo under kavaj. Det har Ofelia Wikstedt också mycket, har jag sett. Men gärna i svart och att den är lite tight. För alltså, de här lite så här pösiga t-shirterna som man då, om man typ har en kavaj över, det ser inte alltså clean ut.
Det är lite mer vår också
sätt,
tror jag. Vår och sommar. Alltså höst, då tänker jag liksom högre upp, tight om man ska ha under kavaj. Och som du säger, alltså jag kan tycka att det är fint med till exempel en tubtopp eller ett urringat linne under kavaj, men det känns lite mer sommar.
Jag kan verkligen uppskatta markerade axlar också. Det är en vattendelare.
Nej, men det tycker jag är asnice.
Mm.
Så det är min lilla, alltså nu har jag verkligen känt så här, nu ska jag inte sitta och deppa över att jag ser ut som en 45-åring i pannan till exempel, utan nu ska jag ta hand om mig själv.
Ja.
Frysa och levela lite, upp.
Ja.
Levela upp lite. Man mår bättre.
Ja.
Man gör det.
Ja.
Nu när jag såg på tunnelbanan, jag känner mig fin.
Mm. Och det,
oh my god, det såg jag var en influencerfråga. Åker ni tunnelbana som alla andra?
Ja. Nej, såklart.
What the alltså återigen, folk som kanske har lika mycket pengar som Matilda Järf. Jag hade nog inte åkt tunnelbana.
Nej.
Jag hade åkt Uber eller taxi i Stockholm varje dag. Den här gumman, hon blev kontrollerad 3 gånger idag.
Jasså?
I tunnelbana. Jag åkte tvärbana på morgonen och skulle lämna bilen på däckbyte. Blir kontrollerad alltså precis innanför spärren och på tunnelbanan. Oj. Och sen tvärbanan hem.
Men gud.
Man bara, vad händer?
Alltså kontrollera, alltså sådana här biljettkontrollanter.
Ja, vänta, alltså visste du att de har civilklädda?
Nej.
Men Matilda, jag blev livrädd för några veckor sedan. Alltså jag betalar alltid på SL för jag klarar inte av.
Oj, fast ändå så smart.
Men helt plötsligt, alltså jag sitter och lyssnar liksom på musik. Helt plötsligt bara kommer fram någon till mig och så här pratar. Jag är så här, nej, inte intresserad. Typ.
Jag vill inte träffa Gud.
Det är liksom en helt vanlig snubbe, 30 år typ. Som helt vanliga kläder, men sen har han den här SL-grejen runt halsen och så här kontrollering.
Biljettkontroll.
Ja.
Men alltså, förstå vad smart civilkläder. För att det där är alltså det där, jag minns att det var en tid när jag svindlade lite genom att åka på de här
student. Reducerade.
Ja, det var och då åkte jag väldigt sällan på liksom i rusningstrafik. Så jag tänkte liksom att
du var kriminell helt
jag
enkelt.
Jag begick kriminella handlingar på daglig basis. Men då satt man ju alltid... Det var ju typ inte ens värt det.
Alltså nej, mentalt. För man satt ju stressad. Man fick ju
varje gång
blev lös i magen av stress.
Det blev lös i magen, ja. Och hoppade ju av. Det hände aldrig. Men om, jag var ju hela tiden redo att liksom kasta mig ut. Alltså,
nej, men det är inte
okej. Ifall det, och jag minns att man fick sätta sig då taktiskt i ett hörn av en vagn. Så att om de skulle kliva på skulle man alltid liksom kunna röra sig.
Nej, men det är inte
alltså, och sen liksom, men gud alltså. Har vi pratat om vad man skulle vilja göra om man var kriminell?
Oh.
Alltså
om jag var kurdiska räven hade jag skickat ut röstmemos. Nej, alltså om jag var kriminell, alltså tänker du liksom så här, vilken bana man hade valt, vilken typ av kriminell man hade velat vara. Oj. Jättestelt om man säger något så här obehagligt.
Nej, men jag hade nog
små barn
torped på det.
Nej, men det hade ju varit
små barn.
Det hade ju varit ekonomisk brottslighet. Det är väl den där som alltså känns liksom
som jag då,
lockande. Ja, men det är väl det enda som inte så här, kanske sätter hela ens moral och etik på liksom
spel.
Ja.
Jag trodde
alltså vad då ska man liksom vara så här, men jag kidnappar folk. Och så här utpressning,
typ råna banker eller så här,
nej, det hade jag aldrig vågat.
Värdetransportrån, det gör man inte längre.
Men det är också så här, jag är ju inte närheten av tillräckligt smart för att typ bedriva någon sorts ekonomisk skattefiffel.
Jo, det hade, nej, men det hade man kanske kunnat bli. Jag måste också bara en liten parentes. Jag lärde mig för bara en jättekort tid sedan att ekobrott var ekonomibrott. Jag trodde alltid att det var miljöbrott. Jag var såhär, vad menas med det? Vad har man gjort då?
Alla dessa miljöbrott folk åker fast för.
Ekobrottslingar,
vad har han gjort? Han Carola sex. Det, vad har han gjort egentligen?
Han har gödslat gräsmattan för hårt, va? Eller vad har man gjort? Nej, jag tror att jag skulle vilja sälja...
Nej, jag hade ju kört på miljöbrott 100%.
Jag hade väl gått miljöbrott. Jag hade gjort någonting konstigt. Nej, men, eller du vet, sälja rånplaner. Jag vet inte om det finns en marknad.
Det finns säkert någon flik på the dark web. Alltså Roanplans.
Ja, men Roanplans, men så här, du möter upp person 1 och 2 där. Där kommer det stå en väska med det här. Sen så tar ni flyr i den riktningen. Jag kommer stå redo med en bilnyckel här. Ja. Den bilen, i den bilen så finns det också dynamit.
Okej. Och lite nya pass och sånt eller.
Nya pass finns att hämta i den här postboxen. Ja. Alltså vet man har planerat lite.
Det hade varit något. Jag hade nog gärna alltså, kanske velat hålla på lite så som killarna i Exit. Minus då drogerna och prostitutionen. Alltså det här med att så här, vad ska man säga, ge sig in i aktielanseringar.
Och svindla.
Ja, och svindla.
Mm.
Bara lura skit.
Men det är folk. Så högt spel, för då kan man kan liksom, man är så fat and happy. Och sen så kan allt tas ifrån en.
Absolut.
Alltså,
men det, jag tänker det är nog generellt för all kvinnlighet. Det känns som att det är lite det röda det tråden liksom.
You win some, you lose some.
Exakt, ja. Precis.
Mm.
Ja, herregud. Nu när jag har varit hemma sjuk så har jag funderat på, eller det har slagit mig, att så här, man förändras, va?
Mm.
Tiderna går,
man
förändras, man är inte sig lik.
Nej, man är inte sig lik.
Och en sån sak som slog mig, jag har ju börjat äta lite kött nu.
Ja,
även hemma.
Tillbaka.
Mm. Känns så bra.
Gör det?
Det känns så jävla bra. Och det som slog mig då är att jag är så här står jag nu. Och gör en köttbolognese. Alltså Matilda, för ett år sedan. Alltså jag hade inte köpt.
Nej.
Jag hade inte köpt korv till dig.
Nej.
Hemma hos mig.
Nej.
Om du var så här, jag gillar inte vegokorv. Jag hade bara, synd.
Jag
köper inte något jävla kött. I mitt hus.
Nej, och också Andrea för 4 år sedan hade ju svimmat om hon fick höra att Andrea om 4 år är tillbaka.
Ja,
gud, i helvetet. Ja, nej, men jag håller verkligen med. Köttet blir väldigt tydligt. Alltså tydligt. Kanske den tydligaste där man verkligen har alltså bytt bana, så att säga.
Mm. Och det är så här, jag förstår ju alltså, för jag tänkte ju mycket så kring dig när du började äta kött. Hur kunde du, din äckliga jävel? Skoja. Nej, men just att så här, hur går man från att verkligen inte vilja och tycka att det är hemskt till att bara så här,
skita i det.
Och det är ju det, att man bara skiter i det. Alltså man orkar inte mer. Men det som då fick mig att tänka då när jag kom till den här insikten att så här, oj shit, alltså vad man ändå då förändras på kort tid. Det är så här, det är typ ganska härligt att man inte är exakt samma hela tiden. Alltså att det slår mig då att så här, oj, undrar hur, vad jag kommer vara så annorlunda med om typ 5 år igen, kring kanske något helt annat. Tänk om jag alltså helt byter sida politiskt, att jag har röstat på ett sätt och sen kanske är så här, ah nej, nu tycker jag så här, från att ha känt så här, eller från att jag har gillat den här musiken till att säga, nu lyssnar jag typ bara på sån här typ av musik.
Mm.
Alltså det är ändå ganska uppfriskande.
Typ alltså helt yrkesbana. Alltså förstå att för 10 år sedan, nu gör jag det här, det hade man, Andrea, aldrig kunnat gissa sig till.
Nu står jag där och piffar lik.
Ja!
För piffade jag mig själv inför YouTube-videos.
Ja, ja. Exakt, jag kände också, jag fick också en så här liten reality check över sitt liv när jag och Oscar var själva, inbjudna själva som gäster till ett dop. Till våra kompisars barn.
Mm.
Då blev jag så här, nej, men det här är det mest vuxna som jag någonsin varit med om.
Att har jag blivit inslungad par, i parallellt universum?
Är inbjudna. Alltså det sitter inte med mamma eller så här, det är mammas kusin. Eller så här, utan nej, det är jag och Oscar som familj blir bjudna på ett dop.
Sjukt.
Alltså det var, så, det var helt svindlande. Alltså verkligen. Och jag måste också, jag kände också samma när vår ändå med bekanta Tove Valdemar hon är ju, väntar ju barn.
Mm.
Det var också en sån grej som fick mig att trilla av stolen.
Ja, som men, vi skrev till varandra. Vi bara, så kul, men så sjukt. Och sen så bara, eller det är inte det.
Men det är så här, det, fast det är ändå det på något sätt.
Alltså det är det, men det är ju inte det. Ja. Alltså så här, hon är 28.
Ja, nej, det är ju väldigt okonstigt.
Och kommer ju typ ish var 29 när hon får sitt barn. Alltså det är ju långt ifrån sjukt. Alltså det är ju jättenormalt.
Ja, det kanske är mest normativa.
Ja, det är väl typ det mest normala ever.
Men man bara, ja gud vad... Också att man tänker att hade jag blivit gravid nu hade det varit en teen pregnancy. Typ.
Ja!
Så som det känns.
Ja!
Att det hade varit så här, hur ska jag förklara för familjen? Nej, men jag får ju säga liksom att vi gjorde ändå bedömningen att vi klarar av det här. Men
vi råkade ligga.
Ja.
Det var dumt, vi vet.
Sen alltså, ingen skulle säga någonting om att säga, hur tänkte ni nu? Utan nej, så, jag hade bara baby, not a baby to the world.
Oh, nej, alltså det där blir, alltså det är som du säger, det känns som att, alltså när vi ser folk i vår ålder bli gravida. Mm. Min spontana känsla är ju också teen pregnancy.
Ja.
Alltså ring MTV nu.
Ja.
16 and pregnant.
Ja. Det känns som att det känns kriminellt även fast det inte är det.
Ja, det är exakt, det är ett perfekt exempel på det.
Jag fick också på TikTok, det var någon som sa typ att något annat som känns kriminellt än fast det inte är det är att sjukanmäla sig från jobbet när man faktiskt är sjuk.
Oh,
alltså aldrig har man så dåligt samvete som även man börjar, men jag är ju jättesjuk. Oh. Men ändå så att säga det och behöva så här, alltså jag är verkligen så
himla. Men jag tror att det är väl för att man vet att folk fejksjukanmäler sig.
Ja.
Alltså även fast man kanske själv inte gör det, man vet ju att så här, det för sig går ju.
Mm.
Det är ju någonting som händer säkert hela tiden. Att folk är lite trötta eller har
en måndag, alltså, typ.
Ja, det är klart att man kan sjukanmäla sig om man har ångest, men om man så här, har lite ångest över att det är måndag typ. Om man vet om det, då vill man ju, alltså rädslan är väl att någon ska tro att du är en sån som gör det.
Mm.
Och det är ju ångest alltså.
Det är obekvämt. Men det här med att åldras och att bli äldre, det fick mig i varje fall att tänka på att det skulle vara kul att lista grejer som Matilda för då kanske 5-10 år sedan skulle literally svimmat om hon visste att Matilda idag gör.
Kul.
Och det första punkten, alltså det här vet jag att jag hade alltså verkligen golvats över, det är att jag har börjat handla och stormtrivs med att handla mina kläder på MQ.
Ja, nej men det, man hade ju blivit orolig om man hörde det för 5 år sedan.
Jag älskar MQ så jävla mycket. De har så mycket fina, lite så här tidlösa, bra vardags liksom plagg.
Håller
för,
helt med.
För liksom, absolut, det är dyrare än H&M, men det är billigare än Arket. Alltså, och där hade ju inte Matilda i ettan, tvåan, trean, alltså så satt sin fot.
Nej, men nej, hon hade ju blivit genuint orolig.
Ja. Även alltså Matilda bara för typ 4 år sedan hade aldrig kunnat drömma om det.
Nej. Men gud, alltså nu blir jag också så här, men 4 år sedan, det var väl ungefär när vi gick ettan, tvåan på gymnasiet. Nej, just det. Nej, det var 10 år sedan.
Det är ju 8 år sedan. Att jag gillar gamla namn.
Mm.
Alltså det, du vet, när man gick i typ då tvåan, trean på gymnasiet, då var man ju verkligen så här,
million.
Ja men ja, alltså legend.
Oh. Ja, ja, ja.
Storm.
Crystal.
Ja, eller typ något som skulle då anses vara lite tuffare.
Ja.
Med X i.
Exakt.
Mm. Alltså vad var det för konstigt? Nej, ja. Att man liksom, det var måttstocken på något sätt för att säga det var tuff namn. Och att man nu på riktigt sitter och säger Folke är fint.
Ja, nej men jag är
Gunnar.
Alltså, allt jag säger till Gustav, han är ju kvar där.
I Lexi.
Alltså att, nej, inte riktigt där. Men han tycker ju att jag bara föreslår gubb-gubb-namn hela tiden. Jag säger Tage. Inte det gulligt?
Jo.
Alltså jag säger, skulle det inte vara lite gulligt att ha en unge som heter Ulf? Men frågan är dock, är det också bara en trend eller är det att man har blivit äldre?
Nej, men jag tror att det kan vara en blandning. För att någonting som känns så jävla svindlande, alltså på riktigt, det är att om man tänker hur då namntrender färdas, så... De här namnen som vi pratar om nu är ju generellt då kanske äldre namn för oss, som typ våra mor- och farföräldrar hette. Och jag gissar att när våra föräldrar fick barn så fanns inte liksom de här namnen på tapeten. Nej. Alltså att man skulle döpa sitt barn till typ Barbro eller Märta eller Ingrid eller Tage, Gunnar och Sven. Utan för det var liksom
de är för gamla.
För gamla. Så man ville modernisera och så blev det liksom Emma, Amanda, Julia, Frida, Rebecca, André, alltså så. Men det betyder ju att alltså om man då tänker att vi gillar namn som är 2 generationer bort, så betyder ju det att våra barn typ skulle kunna döpa sina barn till så här Peter, Anders, till våra föräldrar, Leif, Thomas,
Lars, Karina, Karin,
Annette.
Susanne,
Susie.
Alltså det kommer ju verkligen bli
och
så.
Och det tycker jag känns riktigt svindlande.
Ja.
Att så här, ens barnbarn kan heta Annette.
Nej, men jag har ju börjat gilla alltså dubbelnamn också.
Jaha, vilket då typ?
Nej, men jag tycker bara det är gulligt. Alltså jag tänker på hon i Robinson, Else-Marie. Det är så här, hur gulligt?
Ja, jättegulligt.
Det är så kul.
Men sen måste man ju tänka på att mycket man tänker ju, alltså det här är så töntigt. Man tänker ju då en litet barn, någon gullig litet sätt.
Sen är man en äcklig 13-åring
plötsligt. Då vill man inte heta Else-Marie. Alltså om Olivia hade hetat Else-Marie, det hade ju inte varit lika gulligt.
Nej, det är sant. Alltså, ingen är ju gullig när man är 13 heller.
Nej,
det kommer jag komma ihåg.
Det finns inget som är gulligt.
Jag sa det. Alltså när vi åkte hem från Åland i helgen så var det massa så här, fotbollslag på båten som sprang och hade kul i kafeterian. Och de var ju typ 13. Och jag var så här, det där är typ en av de grejerna som skrämmer mig mest med att få barn.
Att de blir 13.
Att de blir 13. Det är så äcklig ålder. Alltså de är så vidriga och fula och luktar äckligt. Och så har de börjat få finnar och pubertet.
Utan att precis ha tagit hand om det, ja, så att säga.
Och de är inte charmiga heller. Nej. De är ju bara jobbiga.
Mm. Mm.
Usch.
Mm. Det här är så himla specifikt, men att jag har jackor som går ner nedanför rumpan. Alltså för att
nej,
det
var ju det.
Alltså jag minns att jag var helt samma sak såklart, längden på liksom kjol. Man hade ju alltså muskort, det var inte ens det är för att beskriva. Mm. Ja. Utan det var verkligen precis nedanför rumpan ville man ju att klänningarna skulle sluta. Man köpte ju från H&M Divided som verkligen slutade.
Nej, ja, men det var ju linnen. Press.
Ja,
alltså det var typ linnen ner som man drog ner till en klänning.
Ja. Och då att jackor de skulle sluta i midjan och så var det med det typ.
Ja. Alltså där kan man ju verkligen säga living the brand av att vara piff. Alltså när man gick på högstadiet.
Mm.
Man frös ju konstant.
Ja, det gjorde man. 100%.
Eller alltså man frös ju så mycket så att man tänkte inte på att man frös längre. Nej. Alltså för man gick i Converse och midjekort skinnjacka när det var minus 11 grader.
Ja. Och bara vad?
Det ska man ändå ha big up för.
Ja. Jag var ju väldigt emot byxor av någon konstig anledning. Jag hade ju alltså verkligen framförallt jeans, för jag gillar inte jeans.
Nej.
Och det gjorde jag inte, men vad det grundade sig i vet jag liksom inte. Så jag hade ju bara
leggings,
mönstrade, alltså som var så fula, Andrea. Alltså det kunde vara, du vet, inte bara strumpbyxor, inte liksom bara Calzedonia vibe, utan också så här bomullsleggings med bara konstiga mönster, allt för att inte ha jeans.
Ja. Hade du också jeansleggings?
Mm. Mm. Verkligen i alla färger.
Det var en grej kan man säga.
Har du någonting som du tror att unga Andrea hade chockat sig
över? Men jag stämmer nog in på absolut alla dina punkter faktiskt. Mm. Men också så här, alltså typ det här med hur tidigt jag går och lägger mig.
Ja.
Alltså att så här, det hade nog Andrea 14 år varit så här jävla tönt.
Mm.
Alltså typ sett så här, ser du inte möjligheterna? Mm. Du kan vara uppe hur länge du vill. Mm. Du kan kolla på serier. Bla 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 bla. Det tror jag absolut att tonårs André hade reagerat över. Att så här, hon hade tyckt att jag var tråkig typ.
Jag tror att unge Matilda hade chockats över att jag inte har en tatuering, för att det fanns verkligen en tid som vi alla går igenom på typ högstadiet när man bara längtar tills man är 18 för man har så mycket planer för sina tatueringar som man ska göra. Och sen så blev det inte så, och nu alltså jag har inget emot tanken, men jag har liksom heller inte någon idé på vad jag skulle göra, och jag känner inte att jag bara måste ha någon heller.
Nej, men det känns verkligen som att det var en sån period. Alltså typ navel piercing och tatueringen. Det var bara någonting som så här skulle ske. Sen kunde man ju tyvärr då ta navel piercing när man redan var 15 år.
Mm.
Det kan jag säga, det, alltså inte att jag ångrar det så att jag är bitter över det.
Nej.
Men det är ändå så här någonting som jag är så här, jag borde inte ha gjort det.
Nej.
Alltså jag stör ju mig ändå lite på hålet ovanför naveln som liksom aldrig kommer växa igen. Det gör jag. Och det försöker jag liksom printa in i min lilla syster Noras huvud. För hon var så här, jag skulle vilja ha näspiercing. Alltså jag är inte mot näspiercing, men jag bara så här, dagen du tar ut det där, det kommer se ut som att du har en gigantisk pormask i näsan. Mm. Forever. Det är en grej också att ta en piercing i ansiktet när man är typ 25 och faktiskt har hunnit typ fundera kring det.
Mm.
Eller ja, hjärnan har ju utvecklats väl. Än när man liksom är så här en 18 år och en dag.
Mm. Men sen när jag tänkt tillbaka på min inre drivkraft i det här kopplat till navelpiercingen.
Mm.
Det hade aldrig gått att hålla mig borta från det.
Nej. Nej, samma här. Alltså det var ju liksom, levde och dog för det.
Ja. Och jag var, det är så sjukt, men jag tyckte verkligen att det var liksom det finaste med mig.
Ja, nej, alltså same. Alltså,
i flera års tid.
Jag var liksom så här,
Nej,
men det var ju en sån sak som fick en att känna sig fin.
Ja.
Men också så här, tyvärr lite så här toxic, typ att man var så här lite
absolut
sexig.
Ja, gud, och så skulle det vara
så här, du är 15.
Och du minns ju, vi alla minns ju känslan av när man, ni vet, man sitter ner på en stol
och så fastnar.
Och så fastnar den typ i skärpet eller i gylfen, och så ställer man sig upp och så bara bzzz.
Men också bara när den skulle läka, om man skulle så här, hålla på och skruva lite på.
Nej,
var, alltså, allt man gjorde.
Usch, var alltså, det var hemskt.
Då tycker jag, då håller jag mig till en röd läpp istället.
Ja, en röd läpp, en scrunchy läpphenna.
En smudgig, alltså så att den är lite mjuk. Det får inte vara för torr.
Nej, jag förstår.
Att den ska ändå gå liksom så här, du fattar.
Mm.
Och jag tänker att så här, nu när vi lägger på, höll jag på så här, då ska jag bege mig till Åhléns när jag beger mig tillbaka till förorten.
Mm.
Och ska jag köpa en rödare läpp.
Ah.
För den här är ju lite så här lila, röd, rosa.
Men den där som du har, den har jag också fast i någon annan färg.
Mm. Jag har den i bare beige.
Ja, jag tror att det är den jag har.
Den är bäst.
Den är bäst och slut överallt.
Ja.
Så jag köpte två när jag hittade den på någon slags bangerhead-sida.
Nej, den är underbar. Det är världens bästa så här vardags.
Ja.
Läpphenna.
Men den är ju väldigt nice, så om den finns i röd.
Mm.
Fast samtidigt, den kanske är svår om man verkligen måste vara noga med...
Det är sant.
För den är ju inte så spetsig, om du förstår.
Nej.
Håll upp det.
Jag får hålla utkik, jag uppdaterar er. Det kändes i alla fall väldigt trevligt att vara tillbaka här i studion med dig.
Jättekul.
Och vara tillbaka med alla lyssnare.
Jättekul.
Vi är tillbaka igen nästa vecka. Om ni vill mejla oss, kanske har någon åsikt. Kan ni hålla den för er själva. Men om ni har något mejl så kan ni mejla oss om ni vill att vi ska svara på någon fråga eller så. På matildaandrea@gmail.com. Och sen får ni gå med i Facebookgruppen Matilda Andreas bekanta, så ni kan stötta tjejer som blir utsatta
av sina killar.
Exakt, som vi pratade om tidigare. Och så kan ni ju följa oss på Instagram.
Jag gärna
Matilda Andrea.
Hejdå. Hejdå, trevlig helg.
Trevlig helg, tjejer och killar och alla andra. Hejdå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.